Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Idag har jag faktiskt med mig en kollega från bygget. Vi har giggat ihop, vi har kamperat kring huruvida börsen ska upp eller ner. Jag är lite mer bullish, han är lite mer bearish. Och vi har också inspirerat varandra kring intressanta perspektiv. Vi har stött och blött väldigt mycket intressant. Men delad glädje är ju dubbel glädje, så att jag kanske har varit lite egoistisk och inte delat med mig av vederbörande till er lyssnare förrän nu. Nu ska vi få lyssna till hans klokskap. Jag har med mig vår private banking-chef Magnus Lilja. Varmt välkommen till podden.
Tack så hemskt mycket, Niklas.
Är det första gången du är med i en podd?
Nej, du och jag poddade ju för, det var ett par år sedan när vi pratade tillväxtmarknader som ligger mig varmt om hjärtat.
En väldigt pinsam fråga från min sida med andra ord. Vi har gjort en del rörligt tillsammans, men du har varit med i podd tidigare då. Men för de som inte har lyssnat på det avsnittet, vem är Magnus?
Oj, ja Magnus Lilja som sagt, dryga 50 år, har jobbat mellan 25 och 30 år i finansbranschen. Jag ska säga, brinner ju för tillväxtmarknader, det sa jag ju alldeles nyss. Jag har rest och bott i utvecklingsländer i flera olika omgångar och har alltid haft ett intresse för den delen av världen och i kombination med finans helt enkelt. Och sen spelar jag ju trummor också, och det brukar jag göra på Avanzas fester. Det är roligt.
Jag kommer ihåg när vi fick lära känna dig första gången när du kom till Avanza och var du med på en julfest där också, så hade du ett långt trumsolo själv, vilket var imponerande. Har du lika mycket taktkänsla på börsen som vad du har på trummor?
Oj, det var en svår fråga. Jag hamnar lite baktakt ibland på börsen, måste jag säga.
Det gör vi alla. Det har varit ett ganska stort, ett rejält får man väl säga, dyngår i år. Men om vi börjar från början då, hur har karriären sett ut? Från en ung Magnus till idag?
Ja, men det började väl där. Jag läste ju ekonomi och spanska vid Uppsala universitet och passade på att jobba utomlands, bodde i Mexico City ett tag och sen bodde jag i Spanien, var på utbytestermin och förkovrade mig inom spanskan. Och sen efter universitetsstudierna så tog jag anställning vid ett av de finaste industribolagen vi har egentligen haft genom tiden i Sverige, AGA, som då var börsnoterat med vd Marcus Storch. Och det bolaget hade ju stor del av verksamheten utomlands, ungefär 90% tror jag. Det fanns ungefär 44 länder. Bara Latinamerika stod för ungefär 17% av omsättningen, så det var ju rätt naturligt för mig att kunna komma in där och arbeta inom treasury och corporate finance-sidan då. Så att det, redan där började jag ju handla i marknaden, och det var ju mycket räntor och valutor. Och sen naturligtvis också en hel del skatt och kapitalstrukturfrågor.
Och där är det ju lite fikonspråk. Jag tänker treasury, skulle man kunna säga att det är liksom internbanken på ett företag?
Delvis är det en internbanksverksamhet, för man servar dotterbolagen genom att hjälpa dem med riskavtäckning inom kanske ränte- och valutasidan framför allt, och sen även då finansiering av dotterbolagen. Och det kan man ju göra på olika sätt. Vi tog upp lån på den internationella kapitalmarknaden, så att vi emitterade egna certifikat och obligationer i olika valutor. Och sen lånade vi ut pengarna till dotterbolagen runt om i världen.
Berätta lite mer ändå om vad treasury gör, för det här är ett begrepp man hör lite grann nu och då, och jag tänker väl att alla bolag har väl inte riktigt en treasury-avdelning, utan det är kollegan som sitter med ekonomifrågor kanske. Men när man blir ett ganska stort bolag så blir det ganska komplext, och jag tänker mig också att om Volvo ska exportera lastbilar till Mexico City där då, ja, då kan det vara ganska skönt kanske att veta att när affären görs upp så vet man till vilken valutakurs. Vissa bolag hedgar, andra inte. Alltså valutasäkrar. Min känsla att den trenden är att det har varit mindre terminsäkringar både vad gäller råvaror och valutor senaste åren. Nu kanske det reverseras. Berätta, är det liksom primärt större bolag som har den här treasury-avdelningen?
Ja, absolut skulle jag säga. De mer komplexa bolagen som är globala, de har ju treasury-funktioner. Det kan vara så att du sitter oftast på huvudkontoret, men det kan också finnas regionala treasury-centers runt om i världen. Typiskt är det ju någonstans i USA eller Latinamerika. Det kan vara i Asien också som sköter de lokala delarna. Sen beror det på vilken typ av bolag det är. Om det är mycket produktion i ett land, om man exporterar eller om man har lokal produktion. Och då lokal försäljning. I den typen av bolag så blir det mer balansräkningsproblematik. Medans i fallet med att man tillverkar i ett land och sen säljer globalt, då får man ju väldigt mycket valutarisker. Så att säga, man har en kostnadsvaluta i kanske den hemmamarknaden och sen säljer man i andra länder. Och då blir det ju mera valutasäkringsfrågor.
Men hur tänker man kring det där? För jag tänker mig att vissa bolag, eller alla bolag som säljer i olika delar av världen. Jag menar, Sverige är ju en liten, öppen, exportberoende nation. Nu märker jag att jag spårar ur från min agenda helt och hållet. Men när du väl är här så får vi unna oss det. De svenska börsbolagen, i alla fall de stora, de säljer ju i åtminstone 6-7 världsdelar runt om i världen. Vi säljer jättemycket där ute. Och det är ju klart, ta H&M som exempel. För dem är det ju lite jobbigt när dollarn är så pass stark som var den här mot svenska kronan. För du har ju kostnader i dollar och sen har du ju väldigt mycket intäkter i euro och svenska kronor. Hade H&M suttit här hade de sagt att ja, fast Niklas, vi har växt ganska mycket i USA den senaste tiden. Så är det ju. Men Tyskland är störst som land, marknad för dem, Europas största kontinenten och sen har vi också Sverige såklart. Hur ska man tänka kring valutavinster? Jag tänker att det är ganska flyktiga intäkter som inte borde förtjäna sär eller stor värdering på börsen, oavsett vilket bolag det är. Nu tog jag H&M som exempel. Är FX vinster eller förluster som skumkronan på en öl som man egentligen ska bortse ifrån?
Jag tror att det beror på vilken typ av bolag vi pratar om, hur globalt bolaget är och hur, alltså hur diversifierad produktionen är i förhållande till konsumtionen. Jag tror också att ju mer globalt företaget är, desto större utjämningseffekt får man i lokala valutor och då minskar liksom incitamentet kanske för att valutasäkra. Sen är det också så att om man, låt säga att man har valutasäkrat och att man har en högre koncentration av produktion i förhållande till försäljningsvalutor så att säga. Då kan man ju få en konkurrensnackdel också om man har hedgat på fel nivå och marknaden plötsligt flyttar sig. Så att jag skulle vilja säga så här att över tid har nog andelen stora företag som hedgar sina valutaexponeringar minskat om något. Men sammantaget så beror det på precis vad det är för typ av bolag och vilken bransch de verkar och hur exponeringen ser ut helt enkelt.
Skulle du säga att din känsla är att man även har minskat sina terminsäkringar, sina hedge mot råvaror som en viktig insatsvara? För nu kaffet har ju skenat mycket och det har väl drivit tillbaka horder av svenska arbetare tillbaka till arbetsplatserna. För det har bränt sönder en massa buskar i Brasilien förutom allt stök som vi alla har sett på marknaden naturligtvis. Och där sa Starbucks att men vi har ju säkrat våran tillgång, inte bara priset, vi har ju säkrat våran tillgång, jag tror bara 1,5 år fram i tiden. Men alla gör ju inte det och det kan ju vara en biltillverkare som behöver stål för att tillverka bilen etc. Är din känsla att man i allt mindre utsträckning också hedgar säkra priset på insatsvaror?
Jag skulle tro att det är så nu därför att miljön vi lever i är så osäker. Då vill man inte heller täcka upp och täcka av för mycket risk utan man har typiskt ett mandat enligt finanspolicy då hur mycket eller lite man kan säkra i förhållande till en orderstock och det gör att man kanske är lite mer försiktig nu.
Vi ska tillbaka till min tilltänkta struktur, det är tanken som räknas, men ytterligare en grej här, vi fastnar nu på Magnus på Treasury-avdelningen. Jag såg en graf på Financial Times här för några dagar sedan som sa att nu är vi nere på 2000 miljarder dollar i obligationer som handlas till negativ yield. Det vill säga att om du köper det här statspappret säg då, idag så, och håller det till förfall så kommer du få en negativ avkastning. Och sen har du inflationen på det naturligtvis. På toppen så var det över 18 000 miljarder dollar motsvarande i utestående volym som handlades till negativ yield. Och nu hittar man bara den här negativa yielden i Japan. Hade du ens kunnat drömma om det här när du satt på Treasury-avdelningen, och hur hade man agerat då?
Nej, naturligtvis inte. När jag började där i mitten på 90-talet, då vet du, då handlade vi svenska statsobligationsräntor på 9% och 10% på statsskuldväxlar. Så det är klart, och bostäder upp på 12%. Så att det är klart att det var svårt att förutse att det skulle bli negativa räntor.
Men var du med där också på 80-talet?
Nej. Nej, så gammal är jag inte, Niklas.
Nej, men det jag tänker här, har du en känsla för liksom där hur det såg ut lite grann före och efter den nya valutaregimen när vi gick från fast växelkurs till flytande växelkurs? Kollegorna på Treasury-avdelningen som hade varit där lite längre, färgades du där och då av hur att det var liksom ganska historisk tidpunkt för Treasury?
Jag skulle säga så här, att i och med den nya flytande växelkursen efter november 1992, då började ju en ny era. Vi fick ett inflationsmål, vi fick en centralbank som började arbeta aktivt med penningpolitiken som vi inte hade haft på samma sätt tidigare. Det innebar ju att från den tidpunkten så klev vi in i en helt ny regim. Och det var då jag med flera andra kom in på marknaden, på penningmarknaden och valutamarknaden. Så det var en helt ny marknad som öppnades egentligen då. Det var en väldigt spännande tid. Mm.
Hur hittade du till börsintresset en gång i tiden? Och vad var det som gjorde att du kände att liksom, det här är min bransch, det här tycker jag är riktigt kul?
Jag kan inte svara på det, men jag tror att det kan hända att det kom hemifrån. Jag har alltid varit intresserad av sparande och placeringar. Och jag minns att på 80-talet någon gång så var jag faktiskt någon så här praktikant på SCB. På utlandsaktiehandel och var med på Stockholmsbörsen också på upprop i Gamla stan i slutet på 80-talet innan vi gick över till elektronisk handel. Så det var ju också spännande, såklart.
Alltså jag vill inte strösa allt i såren, men du sa nyss, Niklas, så gammal är jag inte. Och sen drar du upp det där exemplet innan elektronisk handel.
Ja, precis. Det var så.
Nej, skämt åsido, du är inte så gammal. Du sa ju att när du var ung också att du bodde i tillväxtmarknader.
Mm.
Vilka länder då, och hur definieras tillväxtmarknader då kontra nu? Eller är det samma länder som vi fortfarande säger är tillväxtmarknader?
Ja, det finns ju definitioner på det. Morgan Stanley har ju definitioner på det som då är MSCI, Emerging Market och Frontier Market. Och jag skulle säga att man kanske kan ifrågasätta en del av de länder som ligger som Emerging Markets länder fortfarande. De börjar bli ganska stora och utvecklade. Samtidigt skulle jag säga att de länderna har utmaningar. De kanske inte har samma socialförsäkringssystem, de kanske har korruption och så vidare. Och det leder ju till att de fungerar inte riktigt på det sättet som vi är vana vid. Men jag tänker på alltså större länder i emerging markets. Jag menar, Brasilien är ju ett väldigt stort land och det är ju emerging markets land såklart. Kina, Taiwan med flera. Ryssland såklart.
Ja, där är
Sydafrika,
ju,
Turkiet.
Där är ju lite intressant. Tar vi bara Latinamerika till att börja med, så Bovespa där, deras index, deras börs, den har ju ändå gett en hygglig avkastning i år. Jag tror att den är upp 12% någonting, och mäter du i dollar så är den upp en 20-22% någonting.
Mm. Ja, så är det.
Vad är det som gör att det är lite mer eld i baken där?
Ja, dels är det ju en råvaruekonomi. Jag tror både vad gäller soft commodities och sen så att säga den hard commodities då.
Och här fikonspråk, soft commodities, är det spannmål och andra basmetaller eller metaller?
Ja, spannmål tänkte jag på då.
Mm, softs.
Men sen har vi även liksom oljan och
just det.
Det mer traditionella. Så det är klart att det är en råvarubörs så. Men sen har ju räntedifferenserna en väldigt stark inverkan på växelkurserna. Och den brasilianska centralbanken var väldigt tidig med att höja räntorna. De hade ju räntor på kring 2% i styrränta i sommaren 2021. Och nu har de dragit upp den, jag tror att vi ligger på 13,75 nu faktiskt. Så de har ju en positiv realränta. Så att det har ju gjort att valutan har ju stärkt. Så nu efter första omgången i valet, i presidentvalet då, så stärktes faktiskt valutan med 4% på en dag. Och det är en extremt stark rörelse. Så att har man varit kronbaserad investerare på den brasilianska börsen, så har man ju både fått den brasilianska börsuppgången med sig på, som du säger, 10-12%. Sen har man fått en valutaförstärkning mot dollarn. Och sen har man ju fått en kronförsvagning mot dollarn. Så alla de där går ju åt samma håll. Så att summa summarum rör sig nog om en 30% avkastning. Mm.
Ja, för jag tänker ju någonstans att jag tror att det var 20 september så kom ju Riksbanken med sitt besked om att de höjde styrräntan, tidigare då reporäntan, med 100 punkter. Och det är ju mig veteligen den största höjningen i modern tid under rådande då valutaregim. Och jag tänker här med 500% under 4 dagar, då hade vi ju fast växelkurs, det var ju för att försvara den. Det var ju kanske inte riktigt samma faktorer som vi nu påverkas av, och jag antar att vi nu importerar lite inflation, vilket kan vara lite jobbigt. Men jag tänker mig Brasilien i det här fallet, att gå från 2% till 14%. Är det här någonting som de är vana med och har sett tidigare, eller är det också en ränteuppgång som saknar historiskt motstycke för dem?
Den här typen av ekonomi, det är därför också de kallas så, att de är emerging markets ekonomier. De har ju ett historiskt mönster av att vara lite av boom bust. Liksom. Det går väldigt bra, sen stramar man åt och så kommer en kraftig nedgång. I det här läget, den här gången, skulle jag väl säga att de har ju legat på förkant. De har väl gjort rätt saker genom att snabbt ta upp räntan, helt enkelt, så att de får en positiv realränta. Det kan vara bra att göra det för att skydda växelkursen. De har lite sämre vad gäller sin fiskala del, och om man tittar på budgetbalans och så vidare. Så att det här är ett bra sätt att försvara växelkursen. Mm.
Och jag tänker mig, nu backar vi säkert bak, ja, det här är vi ju innan finanskrisen då, men akronymen BRIC hade vi ju innan det small. Nu har vi ju lärt oss FANG de senaste åren, alltså Facebook eller Meta Platform, Apple, Amazon kom in lite senare då, Netflix och Google, eller Alphabet som de heter. Det stökar till när de byter namn. BRIC, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina pratade man väldigt mycket om. Kan det ha varit 2004, 2005, 2006, 2007 kanske. Vad hände sen?
Jag tror att de länderna var ju de dominerande inom emerging markets, som man kanske såg att det här det kommer att hända. Här finns det stora ekonomier, det finns stor utvecklingspotential, det är en väldigt stor befolkning. Jag skulle tro att efter det, när det där började klinga av, så att säga, intresset för, eller att man kanske inte pratade lika mycket just om BRIC, det tror jag har att göra med att vi såg en generell globalisering. Och då var det inte bara de länderna som gällde längre, utan det var ju många andra länder. Och titta på produktion, flyttade ut i Thailand, Indonesien, och även i Europa, skulle jag säga. Så att BRIC har alltid funnits där, men kanske minskar deras betydelse då.
Ja, och nu har vi också sett att man diversifierar produktionsmixen i många bolag, när man har sett att Kina kanske kan vara lite nyckfullt och man kan stänga ner egentligen bara sådär ganska snabbt, för de har ju sin zero covid policy. Och att det kanske ger en liten renässans för Sydostasien, tänker jag. Är det så att vi bara ser att man diversifierar mer mot andra länder i Sydostasien, eller tror du de facto på en deglobalisering?
Jag skulle tro att vi får se inslag av en deglobalisering av den anledningen att vi har sett förhöjda geopolitiska risker. Det är ju inte bara Ryssland och Ukraina som är en härdsmälta just nu, och det närområde som vi befinner oss i. Utan vi har ju även geopolitiska risker i, om man tittar på Kina, Taiwan, Hongkong. Så där är det också, så att säga, en ökad geopolitisk risk. Sen har vi Turkiet, såklart. Så att, bara för att nämna några exempel.
Och för dig då som har bott i tillväxtmarknaden och gillar den här delen av världen, då tar vi Taiwan som exempel. Då är det ju en högteknologisk hotspot, och Kina tycker ju att de tillhör Kina naturligtvis. Det, vilket kanske inte väst och USA tycker. Och jag tror att här har man väl kanske kollat väldigt noggrant också på konflikten mellan Ryssland och Ukraina, och hur omvärlden har reagerat och hur USA har agerat. Vad finns det för paralleller att dra där? Hur tror du Kina tänker i den frågan när de ser hur USA agerar? Och nu stryper man ju även exporten av högteknologisk utrustning från USA till Kina. Halvledarbolagen har tagit jättemycket stryk på det här. Och det kanske är lite grann för att sätta eld i baken på Kina och säga att rätta in er i ledet. Vi ser att ni inte har varit kritiska mot Ryssland och fortsatt köpa deras olja etc. Så hur har hela den här perioden förändrat den politiska maktbalansen och de geopolitiska riskerna runt om i världen, skulle du säga?
Ja, jag tror att vi har vi ser ju lite ökade friktioner egentligen, inte minst mellan USA och Kina. Jag tänker också på det officiella besöket som man gjorde från USA i Taiwan för inte så länge sedan. Det var ju
inte uppskattat.
Det var inte så uppskattat, nej. Så att sen är det klart att Kina har ju en ambition att fortsätta växa sin andel av världsekonomin.
Kan man göra det då om det är så att USA skruvar åt kranen lite grann, man flyttar produktion till andra sydostasiatiska länder, man ökar handeln med dem istället, man sätter exporthinder på högteknologisk utrustning. Jag hörde i The Economist, sa man, just vad gäller halvledare, då har vi förstått det vår tids skulda, sa man, att Kina ligger 5 år efter sydkoreanska Samsung och taiwanesiska Taiwan Semiconductor Manufacturing Company som har Apple då som största kund, att man redan ligger långt efter. Nu antar jag att man ligger ännu längre efter med USAs utspel, och kinesiska techbolag säger att herregud, vi får utveckla våra egna halvledare som inte är lika långt fram naturligtvis. Den här handelskonflikten som var på allas läppar när Donald Trump satt vid makten i USA, är den borta eller är det bara lågintensivt bubblande och att den riskerar runt hörnet att blossa upp igen?
Ja, jag tror inte man ska underskatta de riskerna.
Nej, deppigt att höra. Nåväl, det här med tillväxtmarknaden, jag tänker att i år så har ju våra kunder favoriserat globalfonder, vilket har varit bra för att USA är världens största ekonomi och kapitalmarknad. Över 50% av viktningen i många globalfonder är mot USA. Du har dollarexponeringen. Det var inte länge sedan, bara någon vecka sedan. S&P 500 var ner 23-24%, men dollarn var upp en 24%. Så att under en kort stund så var det till och med på plus. Omvänt så tittar man på tillväxtmarknadsfonder, så är det ju ofta så att Kina har en rejäl steg. Kina har ju egentligen nästan motsvarande USAs tyngd, fast i tillväxtmarknadsfonder. Hur tycker du man ska tänka där ifall man vill ha en tillväxtmarknadsexponering? Borde man söka ex Kina och sen så plocka på sig lite Kina, eller hur ska man tänka tycker du?
I år kom IMF med sin senaste prognos för världsekonomin, och där står det att Kina förväntas växa med 4,4% nästa år, och världen som helhet med 2,7, och det är den lägsta nivån sedan millennieskiftet. Så att vill man ha tillväxt, då är det klart att då får man ju lägga sig i tillväxtmarknader som inkluderar Kina helt enkelt. Jag tycker ju att man över tid så är emerging markets fortfarande väldigt intressant. I just nu så påverkas emerging markets mycket av den starka dollarn. Det är många länder, framförallt mindre länder inom emerging markets, som inte har egna kapitalmarknader som fungerar i lokal valuta, som är beroende av dollarn, och de har ju också då tagit upp lån i dollar på olika sätt, antingen bilaterala lån eller obligationslån, och det är klart att räntor och amorteringar och sen slutförfall ska ju betalas i dollar, så det är klart att när dollarn stärks blir det väldigt tung börda för de länderna. Och skulle vi få en alldeles för stark dollar, då skulle det där kunna påverka så att säga den finansiella stabiliteten. Men där är vi inte ännu.
Och det här termen bilaterala lån, hur förklarar du det?
Ja, istället för att ta upp ett obligationslån på marknaden som har en mängd investerare i en obligation, så kanske man då har en eller ett par motparter som man lånar pengar av. Ja.
Och nu tar vi valutaparet USDC. Så har vi sett en rejäl appreciering, vi har sett en rejäl förstärkning av dollarn mot svenska kronan. Mm. Men tittar vi på DXY eller dollarindex så ser vi ju att dollarn mot ett gäng olika viktiga valutor, oftast så är det väl kanske handelsförbindelser så, som är den viktiga komponenten. För Sverige så är det väl Norge och Europa såklart med flera. Även dollarindex har ju stärkts rejält. Hur pass mycket kan dollarn stärkas innan det innan tillväxtmarknaden dignar under det här? För det är ju inget roligt att ta lån i dollar och bara se den egna valutan möjligtvis kanske försvagas om du inte har jättemycket råvaror att exportera när råvarupriserna är höga. Det här måste vara ganska jobbigt för ganska många länder.
Mm, det är det, och jag tror att i förlängningen så är det en av de så att säga större riskerna som vi har framför oss om vi skulle få en skuldkris. Det kan bli smärtsamt för världsekonomin skulle jag säga. Och det kan bli ganska problematiskt. Men om man tittar på dollar så det pratar ju alla om att den är ju fundamentalt övervärderad. Men i tider av osäkerhet och hög volatilitet som vi har nu, vi har geopolitiska risker, vi har marknadsrisker, vi har ju osedvanligt hög osäkerhet i både i världen och på finansiella marknader, då blir ju dollarn den trygga hamnen som alla flyr till. Så då får vi en starkare dollar som följd av det. Sen drivs ju också valutorna väldigt mycket av räntedifferenser, och i och med att Fed ändå har dragit upp räntan så pass snabbt och obligationsräntorna stiger rätt mycket. Vi är 10-åringen på runt 4% nu i USA, och i Sverige ligger vi på 2,25 ungefär, och Tyskland lite lägre. Så att det gör ju liksom att dollarn blir den plats där man vill parkera sina pengar. Och dollarn stärks. Och utöver det så har vi ju, om man tittar från ett amerikanskt portföljförvaltarperspektiv, så är det klart att den geopolitiska härdsmältan som är här i Europa, i vårt närområde, den gör ju då att ur en dollarinvesterares ögon så kanske det inte är så intressant egentligen att äga tillgångar i euroområdet just nu. Man tittar på situationen med Ryssland, med gasen och att de har skruvat av gaskranarna. Det kan bli kallt i vinter, det kan bli svårt att få industrin att tuffa och gå. Och det påverkar ju hela euroområdet, och det är också någonting som gör att den förväntade tillväxten nästa år i euroområdet kanske ligger runt 0,5%, medan i USA så har det 1% eller strax däröver. Så allting liksom landar i att det är bättre att äga dollar och dollartillgångar än att äga eurotillgångar. Och då får vi den här förstärkningen. Sen tror jag att det handlar om hur snabbt förändringen sker. Så att skulle man få en drastisk och dramatisk snabb förändring av dollarn härifrån, ja, då kanske centralbanker runt om i världen pratar med varandra och samordnar för att se, kan vi göra någonting för att dämpa den där snabba utvecklingen. Men är det så att det gradvis fortsätter att förstärka dollarn, då tror man liksom, då får man nästan titta på. Till Bank of Japan så var ju de inne och intervenerade här för några veckor sedan och visade den här dollar igen uppe på 145, och då tryckte de ner den till 140 ungefär ganska snabbt. Sen dröjde det några dagar så var man uppe där på 145 igen, och det är ju så marknaden brukar se ut. Så att ja, jag tror att det är ganska svårt faktiskt att trycka tillbaks dollarn permanent, utan det måste liksom, det får ta sin tid helt enkelt.
Men på tal om stök där då, vad är din bild av det som hände i Storbritannien när det blev en väldig stress i systemet? Och jag tänker stressen i systemet, inte minst på kreditmarknaden i allmänhet och kanske obligationsmarknaden, företagsobligationsmarknaden i synnerhet i Sverige, blev ju otroligt påtagligt under pandemin och coronakraschen, men kanske även lite grann nu ändå för fastighetsbolagen som utgör väldigt, väldigt stor del av volymerna som finns på företagsobligationsmarknaden. Din bild av Storbritannien och QT också, att dra tillbaka de här kvantitativa lättnaderna utöver att räntorna stiger och många länder är hårt skuldsatta, klarar vi av det eller sitter vi i den rävsaxen som vi har försatt oss i?
Ja, det blir ett intressant experiment, för Fed så att säga har ju påbörjat sin QT och börjat så att säga, minska sin balansräkning genom att inte återinvestera i obligationer som förfaller. Vad gäller Storbritannien så ska jag säga Där fick ju Bank of England gå in och stödköpa obligationer här för 2 veckor sedan tror jag, och har väl pågått även under innevarande vecka. Och det där är ju liksom ett tecken på att det är ju finansiell instabilitet i marknaden. Marknaden mår inte bra. Banksystemet mår inte riktigt bra. För det är ju ändå bankernas tradingavdelningar och marketsverksamheter som ska hantera de här obligationerna. Och kan de inte göra det, ja, då hamnar vi kanske då i ett läge där Bank of England som fick göra kliva in här. Exakt vad som ligger bakom de här pensionsfondernas... vad ska man säga, det är ju någon form av tvångslikvidation då. Det är svårt att säga, det spekuleras i att det är derivat som ligger bakom och den generella ränteuppgången som påverkar hela deras balansräkningar, vilket gör att de då skulle tvingas sälja av gilts då, eller alltså statsobligationer i, på den brittiska marknaden. Och det kan också vara relaterat till innehav i fastigheter och andra bolag då, som så här man behöver göra en omvärdering på, och då måste de öka likviditeten. Så att det är klart att när man då är, när centralbankerna går mot en quantitative tightening egentligen, och så kliver Bank of England in och stödköper och gör någon form av QE av det. Det är ju lite märkligt. Än mer märkligt var det ju egentligen att pundet reagerade positivt och marknaden tog det som någonting positivt. Eftersom vi pratar om räntedifferenser, för att här sjunker ju räntan och så stärks valutan. Men jag tror generellt vad gäller Storbritannien, för att hålla risk i pundet så behöver man ha rejält betalt. Så att det finns risk för att det skulle kunna uppstå nya stormar i Storbritannien, helt klart.
Du och jag är ju ute och giggar ibland, och det kommer vi också göra den här veckan. Vi befinner oss i Göteborg när det här avsnittet släpps ut i etern. Jag kommer ihåg inte i början, det var ganska exakt 7 mars faktiskt, då var vi ute och lite längre ner, vi hade kuskat med tåg, jag tror att vi var nere i Malmö vill jag minnas, där och då så var det ju en rätt intressant dag, för det var ju rejält ner, det var ju första botten i år, sen fick vi en ny botten 1 juli och sen fick vi en ny botten, jag tror att det var 28 september. Och så har det ju varit här under året. Men den dagen så vet jag, när vi klev av från scenen, att vi noterade, eller vi hade faktiskt inte ens klivit på scenen, vi hade nog gjort någonting annat. Då noterade vi att återhämtningen på Stockholmsbörsen och OMXS30 var 5,88% från intradagslägsta, och breda börsen och OMXSGI var upp 6%. Samtidigt så såg vi en rejäl påverkan på kronan. Man hade dumpat kronan hela vägen fram till 7 mars här. Så min fråga här är, kan vi få se en återhämtning både för svenska kronan men kanske främst också då för euron, om vi får en lösning på kriget och vi får bort den extra riskpremien som kriget har inneburit för utländska investerare som tittar på Europa?
Jag vet att du är väldigt bred, Niklas, men Malmö var vi inte i, men vi var i Jönköping den här kvällen.
Pinsamt.
Ja.
Ja, du säger, alltså, mitt minne börjar svika. Jag börjar fundera på vad var det vi såg, vad var det vi käkade. Ja, skandalöst.
Men resten av siffrorna, de litar på att du har koll på.
Ja, jag hoppas det.
Men för att svara på din fråga då, jag tror så här, om vi backar då bandet till mars, då hade vi haft liksom den här initiala reaktionen på krigsutbrottet som egentligen få eller ingen hade kunnat ens tänka sig så hemska tankar att det faktiskt skulle ske, att det blev ett fullt krigsutbrott då. Och efter den initiala reaktionen så blev marknaden och människorna bakom spakarna lite avtrubbade skulle jag säga. Och då kom ju så att säga dippköparna in så att säga. Och det är ju egentligen det fenomenet vi hade under hela det föregående året på marknaden. Och det var ju det som tog oss uppåt sen, innan vi förstod att det här var ett betydligt större problem för oss alla. Och dessutom så skulle vi få, då hade vi nämligen inte fått centralbanken, och de hade ju inte klivit ut riktigt. Fed var ju på gång, Riksbanken hade inte börjat. Jag vet att vi pratade om att bopriserna måste falla i Sverige. Räntorna kan inte vara så här låga för centralbankerna ska börja med QT och lasta av sina balansräkningar. Men då där, den 7 mars, det var ju inte många som riktigt förstod vad vi pratade om. När vi också då sa att boräntorna kommer förmodligen vara 3% vid årsskiftet. Men nu är vi snart där.
Ja, och till mitt försvar får jag väl säga att vi har faktiskt varit i Malmö någon gång.
Ja, ja. Men avslutningsvis där så tror jag att för att få tillbaks liksom intresset att köpa marknaden, den svenska marknaden är ju fantastisk på många sätt. Det är ju mycket högteknologi, det finns mycket basindustri, det är väldigt billigt från ett utländskt perspektiv om man tar hänsyn till den svaga kronan. Men det spelar ingen roll nu, för det är så liten andel i indexuniverset, så att för en global förvaltare som är baserad i USA så är det ingenting. Då kan man lika gärna lasta av den risken och säga det där bryr jag mig inte om nu. Nu säljer jag av Sverige, jag avvaktar. Längre fram när saker och ting lugnar ner sig, ser bättre ut och vi kanske börjar få tillbaka tillväxt och titta på räntesänkningar. Ja, då kommer tåget börja gå igen. Men det är en bit dit.
Okej, så att främsta orsaken där då till att man lastar av Sverige, inte så att Sverige är en del av Europa och att det är krig och att det är en högre riskpremie, geopolitisk riskpremie på grund av kriget, utan snarast att Sverige klassiskt sett var då en 0,9% av ett världsindex. Det gör inte så stor skillnad. Det är i det här fallet som spökar lite.
Det tror jag.
Ja. På tal om tillväxtmarknader också och vart du har bott runt om i världen, hur skulle du säga att då tillväxtmarknader skiljer sig från frontier markets, som morgondagens tillväxtmarknader?
Ja, tillväxtmarknader är ju mer utvecklade. Ofta så har de ju bättre... de kan ha en fungerande kapitalmarknad, det är större marknader. Politiskt är de lite, har mer stabila politiska system ändå än vad frontier markets har.
Har du rest tillbaka till de här länderna som du bodde i, och vilka länder var det förutom Mexico City? Har du rest tillbaka och sett skillnaden? För det tänker jag mig borde vara ganska roligt när det kommer till tillväxtmarknader, att låt det gå några år eller kanske ett årtionde eller sådär, så borde det vara en ganska stor skillnad när man landar igen och tittar runt om i samhället hur det ser ut idag jämfört med när du var där.
Det som är lite tragiskt är att jag bodde i Mexico City 92-93. Och jag var tillbaka 2011 tror jag. Tyvärr noterade ingen större skillnad i utvecklingen om jag ska vara ärlig. Okay. Däremot i de mindre länderna, som jag bodde i Litauen under finanskrisen och var ju då ansvarig för SCB:s marknadsverksamhet i de här tre länderna. Det var ju fantastiskt spännande tid att sitta på insidan av krisen och få följa den. Men de länderna, de har ju utvecklats väldigt mycket. Där var jag tillbaka ett par år efter och där såg man hur de hade rest sig upp och hämtat sig och var väldigt framåtlutade och drivna till utveckling. Och jag skulle säga att det kanske är så att det är enklare i små ekonomier än vad det är i större ekonomier. Sen skulle jag också tro att även om det förekommer såklart korruption och annat, så tror jag att det är de politiska systemen ändå är lite mer lättförståeliga i vårt baltiska närområde än vad det är i ett stort land som Mexiko eller Brasilien.
Ja, men det där är ju jätteintressant. Jag vet att jag var över med SCB faktiskt på en investerarresa till Baltikum och det kanske nu är ett årtionde sedan, säger de. Men jag tyckte att det var väldigt intressant att få lyssna till vad som händer. Och storbankerna är ju etablerade där. Det är ju många svenska kedjor som också är etablerade där. Och vi har ju noterade fastighetsbolag som huserar hyresvärd till många av de här stora svenska kedjorna. Men, och någonstans så tänker jag, om vi blickar tillbaka till 2006-2007, då var det ett baltiskt rally. Jag kommer ihåg att man pratade väldigt mycket om Baltikum och de här Baltikumfonderna. De gick som skållade troll. Hur står sig Baltikum idag jämfört med då?
Jag tror att om man börjar och om vi backar tillbaka eller någonstans på mitten på 2000-talet, så var det ju liksom företag som ville etablera sig i Baltikum därför att de har en, så att säga, en hög bildningsnivå. Det är väldigt nära vårt eget område. Vi kan förstå kulturen och så att säga, vi har relativt lätt att kommunicera.
Och man kan dricka mjöd där också.
Absolut. Men det här ledde ju liksom till att det kanske blev, det är så små ekonomier och då blev det konkurrens med arbetskraften, så att det började ju se tillgångspriser som steg väldigt snabbt. Börserna i de baltiska länderna i små och hade en tämligen låg omsättning skulle jag säga. Och då blev det kanske ett överdrivet prisrally både vad gäller både finansiella och reala tillgångar. Och sen en övertro egentligen till regionen om man blickade framåt, för att man tänkte att många ska ju etablera servicecenter här och så vidare, men problemet var att det fanns inte tillräckligt mycket arbetskraft för den efterfrågan.
Du menar att våra bolag lite grann outsourcade typ absolut. SEBs backoffice och egentligen alla storbanker?
Ja, telekombolag med flera. Mm. Och då fick man ju se en kraftig löneinflation och löner som ökade med 10, kanske 15% om året under ett par års tid innan vi kom in i så att säga finanskrisen och den baltiska krisen, som egentligen skulle jag säga inträffade framförallt 2008-2009. Och då under den perioden, det kanske ni kommer ihåg några av er som lyssnade i alla fall, att jag tror Bengt Dennis argumenterade för att man skulle släppa valutorna. De hade ju då en peg mot euron. Det var ju egna så att säga valutor i respektive land med estniska kronor eller vi ska latt och litas i Litauen. Lettland hade problem med finansieringen. De fick till slut finansiering via IMF och stängdes ut egentligen från kapitalmarknaden, medan Litauen där jag satt, vi lyckades emittera för litauiska statens räkning en eurobond på 500 miljoner euro 5 år till 9,5% ränta i april 2009. Och det blev startskottet på någonting väldigt positivt för det landet, som sen åkte på roadshow runt om i världen och emitterade miljardlån i dollar. Alltså 1 eller 2 miljarder dollar obligationslån i stöten. Så att Litauen lyckades på ett helt annat sätt. Men det man gjorde då, det var ju inte det som Bengt Dennis förespråkade, utan man genomförde en så kallad intern devalvering. Och det innebar helt enkelt att återställa konkurrenskraften genom att sänka lönerna. Så det var första gången i min karriär som jag hade lönesänkningssamtal med samtliga medarbetare då på avdelningen. Och det intressanta var att de sa då att ja, men det är ingen fara, Magnus, för att det här är ju ingenting mot hur vi hade det förr i tiden.
Just det.
När vi...
Sovjetunionen.
Ja, exakt. Mm. Så det är väl ingen fara det här. Det är okej för oss att sänka lönen med 15-20%. Sen kavlar man upp ärmarna och sen så var det bara att fortsätta jobba på. Mm. Och det ska jag säga, det är någonting som jag tycker de ska vara väldigt stolta över och som de har lyckats med. Det är fantastiskt att se den utvecklingen i de ekonomierna. Mm.
Hur, tillbaka till dig då, Magnus, hur ser din investeringsfilosofi ut?
Ja, för det första, jag är ju som sagt, jag är sprungen ur ränte- och kreditmarknaden, så att det gör ju att jag är ju contrarian. Det innebär ju att när du går omkring och är bullish här på kontoret, då är jag bäsig. Och som sagt, då nämnde jag här att jag hos vissa anses vara en permabjörn då.
Är du permabjörn?
Nej, det tror jag inte, men jag är nog ganska krasst negativ när jag tittar på finansmarknaden, och sen är jag contrarian som investerare helt klart. Så att ofta så tittar jag på sånt som ingen annan tittar på, och så kliver jag in när ingen annan är där.
Vad har du för sparmål då? Jag menar, i det här klimatet, när jag bara tittar på min egen portfölj, mitt sparmål nu, det är väl att liksom inte komma ner till 0 kronor i portföljen mer eller mindre. Men har du något sparmål, eller är det liksom ekonomisk trygghet, eller vad sparar du till? Eller bara för att det är kul?
Jag har ett brinnande intresse, så det är klart att jag placerar och sparar för att jag tycker det är väldigt roligt. Och sen är det ju klart att det är över tid, så vill man ju slå marknaden. Det är ju, jag är ju tävlingsmänniska, så det är klart att det vill jag göra. Men det är inte så att jag sitter och sparar till någonting särskilt.
Slår du marknaden?
Ja, i år har jag gjort det. I år är jag upp.
Diplomatiskt svar. Vad köper och säljer du just nu då? Sen kommer vi inte kunna kanske prata om enskilda instrument eller värdepapper, men jag noterar Bofas senaste förvaltarenkäter man ställer till globala förvaltare, där det är ganska tydligt då att man inte favoriserar sällanköp och tänker att hushållen nu får det skralare och kommer lägga mindre pengar på sånt och kanske mera dagligvaror etc. som man då favoriserar istället. Någon gång kommer det reverseras. Finns det några trender eller finns det några fickor där ute där du kan gömma lite slanta just nu?
Men jag tror så här, om vi tittar på börsutvecklingen i år, så det finns ju två sektorer som har fått väldigt mycket stryk. Den ena är fastighetssektorn, den andra är retail, alltså detaljhandeln. Och fastighetssektorn har ju fått dels därför att finansieringskostnaden på obligationsmarknaden, alltså räntemarknaden, stiger när det generella ränteläget stiger. Sen har ju riskpremien ökat i fastighetsbolagen och den så att säga, bristande likviditeten och funktionen kan man säga i företagsobligationsmarknaden i Sverige har ju också gjort att kostnaden för att emittera nya obligationslån för fastighetssektorn har ökat dramatiskt där på senare tid, så att du kanske skulle behöva betala någonstans mellan 6 och 8, kanske hela vägen upp till 9% om du skulle emittera ett lån som du kunde emittera för 2 år sedan kanske på bara ett par procentenheter. Så det blir väldigt dyrt för fastighetsbolagen. Så dels så träffar de den vägen, dels så träffar fastighetsbolagen därför att värderingen av fastighetsbolagen grundar sig naturligtvis i avkastningskravet som är kopplat till räntan. Så när avkastningskravet ökar, ja, då sjunker allt annat värdering på fastighetsbeståndet. Så de träffas ju dubbelt av det här. Och retail har ju drabbats kraftigt av både pandemin skulle jag säga och att konsumenterna måste hålla hårdare i slantarna helt enkelt. Så det skulle jag säga, därför så det är inte några sektorer som jag tycker är jättespännande att titta på just nu. Men den andra delen då som många pratar om, det är ju bank som borde gynnas när räntorna stiger. Och det stämmer ju att de gör det, för att tidigare fick de ju storbankerna placera överskottslikviditeten, det vill säga ditt och mitt lönekonto som ligger och slaskar. Så investerar ju de det på dagslånemarknaden, antingen inte bank eller hos centralbanken, och då fick de betala för det och nu får de ränta. Och det är klart att det är ju ganska avsevärda förändringar mot hur det såg ut bara för ett halvt eller ett år sedan. Samtidigt tror jag att man ska inte överskatta det, för det finns en konkurrenssituation som gör att bankerna börjar betala för inlåning. Vilket gör att den så att säga, vinst eller förtjänsten kommer att minska. Och det andra är ju att skulle vi hamna i ett läge där vi får en utdragen lågkonjunktur, så ingen mjuklandning utan mer en hårdlandning, då är det klart att då bör det också komma lite mer kreditförluster i banksystemet. Och samtidigt är ju bankerna välkapitaliserade, så de kommer klara det bra. Men sen är ju frågan, hur högt värderade ska bankerna vara i förhållande till resten av marknaden? Jag tror att om man tittar på P/E-talen nu på banksektorn, så tror jag att de ligger runt 10-11 eller något sånt där. Och det är klart att det är ju inte jättemycket, men å andra sidan så har de ju ingen jättestark tillväxt. Så att gillar man utdelning och så vidare, då kan man ju ligga kvar i bank. Men samtidigt, givet hur börsen har fallit, så på sikt så har jag svårt att se att bankerna skulle kunna outperforma om man blickar 6 månader framåt eller något sånt där. Då finns det något annat som är spännande. Men just nu, absolut.
Men är det så, tror du, att man har att det är någon form av nyfunnen kärlek där storbankerna, och då får man väl säga SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken, det har ju varit dead money i typ 5 år. Vi fick negativ ränta 18 februari 2015. Och sen vaknade man till liv rejält i fjol. Jag tror att det var Nordea och då SEB som var uppe i storleksordningen 70% i OMXS30. Det var en tjurrusning och en rejäl renässans för bank. Och som du säger, räntekänslighet är positivt för dem. Det är en hög direktavkastning. Nu har vi ju inte liksom den våta filten från Finansinspektionen och under pandemin heller, utan nu får man ju dela ut så. Och att många tycker att det är lite trevligt med den höga direktavkastningen i portföljen. Sen har de ju en hög utdelningsandel också. Kan det vara så att vi framåt kommer att oroa oss mer för kreditkvaliteten i böckerna? Eller är det så att det är nog ganska värmande för utdelningsjägare fortsatt härifrån?
Ja, det är en spännande fråga. Jag tror att, som jag sa, de svenska bankerna är liksom bland de bäst kapitaliserade bankerna i världen. De är välskötta och väldigt bra. Vi har ett system om man tittar på privatsidan, när vi gör kalkyler innan vi lånar ut pengar till privatpersoner på bostadssidan, som gör att man ska klara kanske 6% i ränta eller 7%. Sen, så det skulle ju då tala för att vi inte kommer se särskilt mycket kreditförluster, och historiskt har vi inte heller gjort det. Jag tror att våra non-performing loans-andelar i Sverige lägger på ungefär 0,5% av lånestocken, och det är bäst i Europa skulle jag säga. Men eftersom vi nu har en situation som inte riktigt har varit med om tidigare. Energipriserna rusar, en bredbaserad inflationsuppgång och naturligtvis också bränslepriser och annat träffar hushåll och familjer. Så är det klart att det där sammantaget med att vi också har en riksbank som måste höja räntan i den här miljön, det blir ju egentligen som ett par penningpolitiska åtstramningar samtidigt. Och det har vi inte riktigt sett hur det kommer att slå. Jag tror att det är fler familjer som har knapert än vad man faktiskt kan tro. Så att det blir intressant att följa. Så att det skulle ju kunna leda till att du får lite större kreditförluster än vad man kanske tror just nu.
Men är det inte lite frustrerande då med tanke på dollarstyrkan? Jag tänker mig även om man hade historiska 100 punkters höjningar på ett enda bräde. Så räckte ju inte det mer än att kronan stärktes mot dollarn under en liten kort kaffepaus och sen så var det på igen. Jag tror att som mest så kostade dollarn 11 kronor och 49 öre. Det är åtminstone den högsta nivån på 20 år. Åtminstone, jag tror till och med sedan mitten på 80-talet om jag ska vara ärlig, för det har också sett en graf på. Jättestark dollar mot kronan. Importerar ju inflation och gör att centralbanken kanske måste strama än mer. Det känns ju också som en uppgiven rävsax på något sätt.
Det är en väldigt svår situation, därför att hela det här började med att centralbanken runt om sa att det här är en tillfällig utbudsstörning i form av ökad energipris, är någonting vi tror är övergående och därför så kan vi vänta med att höja räntorna. Men sen när det då späddes på med den så att säga, geopolitiska härsmältan och så kriget i Ukraina, så blev det ju mer bredbaserat, det påverkade matpriserna. Och samtidigt har vi liksom haft en pandemi som har gjort att vi har legat i lockdown, och sen när vi öppnar då finns det andra sektorer runt om i världen och inte minst i Sverige, jag tänker på servicesektorn bland annat, som tycker att nu måste vi kompensera oss, nu höjer vi priser på våra tjänster helt enkelt, det kan vara hotell och resor, och vi som konsumenter tänker att det spelar ingen roll, för jag struntar i att det kostar mer, jag förstår att de höjer priser för de leder ju under pandemin, alltså är jag beredd att betala för det, men det leder ju till en bredbaserad prisuppgång, och i ett sånt läge kan inte centralbankerna titta på, för då kan man ju börja ifrågasätta inflationsmålets så att säga, relevans. Så att även om vi vet att mycket av det här kommer liksom från utbudsstörningar, så kan inte centralbankerna låta bli att agera. De måste agera.
Men, och i det här fallet så tänker jag också att det rimligtvis nu är ganska många hushåll som får det tufft, som du sa, knapert här också. Jag läste i Dagens Industri där man menade att 100 punkter idag motsvarar 200 punkters höjning för 15 år sedan, och då pekade man då på en rapport från Riksbanken som menade på att vi har en väldigt hög räntekänslighet i hushållen idag, så att det bromsar och slår mycket snabbare. Sen har ju de också pekat på lite anomalier i prissättningarna, att det här har varit så alla har pratat inflation, så att många bolag passar på även om det är så att de inte riktigt påverkas. Jag såg ett sånt exempel i amerikansk media där det var något bolag som hade sagt att vi måste höja priserna med 10%, och då hade man redan höjt en gång, så skulle man höja en gång till. Och det, jag tror att det var någon tillverkare av flingor, och då frågade ju dagligvarukedjan i det här fallet, varför då? Jo, men vetepriset har stigit 10%. Ja, fast det är ju bara 20% av era kostnader som utgörs av vetepriset. Ja. Och så vart det ingenting med den saken. Och det är ju många som har passat på, men det kanske man har kunnat göra fram till nu. Men man kommer ju inte kunna göra det på samma sätt, tänker jag, när hushållen håller hårdare i plånböckerna. Därför då kommer vi att tänka till lite extra, och vi kommer prioritera hårdare, tänker jag. Och är inte det här i slutändan övergående, Magnus? Jag tänker att det är ju mycket under pandemin som har varit rejält stökigt, och jag har alltid sagt, sen kan jag ha väldigt fel, men i framtiden att vi får sätta en parentes egentligen från andra halvåret 2019 till och med kanske 2024, och att det har varit rejäla svängningar åt båda hållen. Men låt mig bara säga att basmetaller har fallit rejält, ädelmetaller har fallit rejält, spannmål har fallit rejält, vetepriset har ju varit på lägre nivå än innan kriget. Att frakta saker och ting från Kina till USA har imploderat, nästan 90% ner på sina håll. Matpriserna har fallit. inte i Sverige och vi importerar inflation. Men FAO, Food Price Index, som är ett organ inom FN, de tittar på 5 olika råvarugrupper som samtliga är väldigt påverkande för slutpriserna på mat. Det har sjunkit 6 månader i rad. De uppdaterade nu 7 oktober, det vill säga i fredags. Och där menar de på, ja i och för sig då kanske inte vete. Det är för det är lite stök här kring, eller lite, ganska mycket stök kring Ukraina och huruvida de nu ska få frakta ut vetet eller inte, vilket de har fått göra. Men man är lite orolig för det där. Och sen ris, då har det varit både nya policyförändringar i Indien och det har varit översvämningar i Pakistan. Men på det stora hela så har matpriserna fallit för 6:e månaden i rad. Och sist men inte minst, då hörde jag igår med UBS där de sa att fordonssektorn, både i Europa och USA, de har kommit från en unprecedented period med pricing power. Man har kunnat höja priserna jättemycket och du har säkert också hört i korridorerna kollegor till oss som har bytt bil. Jaha, frågar man. Vilken bil blev det? Ja, det blev den här bilen. Det var ju inte det vi ville ha, men det som fanns i lager. Och nu helt plötsligt så ser vi att komponentbristen och halvledare är inte lika stökigt längre. Enklare att få tag i bilar. Nu helt plötsligt så produceras det mer bilar än vad man får avsättning för. Tidigare har man sålt allt. Ingen rabatt. Jättebra lönsamhet. Men nu sitter man på för mycket bilar. Och finansieringskostnaderna för bilfinansiering då har stigit jättemycket. Och helt plötsligt så faller pricing power rakt ner genom källan. Caset som jag försöker måla upp, du får såga mig vid fotnällarna nu. Är det inte så att vi rimligtvis borde se snart att det faller tillbaka? Eller vad är det som ska göra att inflationen fortsätter springa? För tittar man på både KPI och KPIF så rusade den rakt upp mot himlen ungefär i oktober i fjol. Vi har bara på 1,3% i juli. Det är ju nästa månad i november när vi tittar på oktober. Det är då det börjar bli riktigt tuffa jämförelsetal, tänker jag. Lönerörelsen, energifrågan, absolut. Men tror att den faller tillbaka? Bara det att det tar längre tid än vad vi tidigare trodde när vi säger transitory.
Jag tror det som du är inne på är om att det är klart att inflationen kommer falla tillbaka.
Ja, någon gång såklart.
Ja, men det är klart att den kommer göra det och det kanske den gör relativt snart. Men jag tror också att man måste titta på de olika delkomponenterna. Jag tror att servicesektorn tror jag blir svårare att få ner inflationen i, medans varudelarna kommer gå snabbare. Och det har ju sin tur att göra med bland annat att vi under den här perioden med komponentbrist och även så att säga, hela leverantörskedjan då hade störningar, då är det klart att då byggde man på lager för man ville liksom säkra upp så att man kunde sälja, och sen är plötsligt har man ställt sig i en situation där folk inte vill köpa och då måste man rea ut de här grejerna.
Marginalpress.
Så är det. Mm. Och det kommer ju komma här som ett brev på posten, så det gör ju att du får en impuls åt andra hållet på den delen, men jag tror samtidigt att servicesektorn kommer att vara svårare att få ner. Sen får vi se vad som händer i lönerörelsen. Jag utgår från att parterna tar sitt förnuft till fånga och det tror jag man kommer göra. Så att jag tror inte vi kommer se någon jättestor löneinflation. Det är klart att viss kompensation behöver man och det tror jag att man kommer att få. Jag har sett siffror kring 4% eller något sånt där, att det är den nivån vi pratar om.
Jag tänkte på det du sa här också om fastighetssektorn. Jens Engvall var ute i Dagens Industri idag och han är ju känd, en veteran i fastighetsbranschen. Jag var med och grundade, vill jag mena, rätta mig om jag har fel, Hemfosa, och sen köptes det av SBB och nu är han på Nyfosa och hyggligt stor ägare där. Han sa att ja, det här med företagsobligationsmarknaden i Sverige, där, den utgörs ju till ja, typ 40% kanske av företagsobligations eller av pengar då från fastighetssektorn, sa Louis Landeman från Kreditvärlden när han var här och gästade. Medan Jens Engvall sa att i finansieringsmixen så tycker inte jag att man ska ta upp mer än 10-15% av totalen från företagsobligationsmarknaden. Där är det ju en del bolag som har lånat upp betydligt mycket mer än så i och med att de har kunnat få tag i billig finansiering. Nu har det reverserats. Nu har det blivit jättedyrt. Hur tror du att det här påverkar storbankerna och utlåning? Vi har redan sagt att de är räntekänsliga, men det är ganska rejäla volymer som storbankerna potentiellt skulle kunna absorbera när fastighetsbolagarna om och men om de inte vill refinansiera sig i företagsobligationsmarknaden, kommer det här vara märkbart?
Jag tror att det är viktigt för fastighetsbolag att ha väldigt starka relationer med bankerna, och det vill säga att man har en bra mix av finansiering från bank och sen kompletterat med obligationsfinansiering. För de kommersiella fastighetsbolag som har förlitat sig i för stor utsträckning, en relativt sett stor utsträckning på kapitalmarknadsfinansiering, så obligationsfinansiering, så kan det bli väldigt tufft. För där är jag inte säker på att bankerna är jättesugna på att låna ut pengar om de kommer springande, därför att obligationsmarknaden är stängd. Men många av de, så att säga, mer kända fastighetsbolagen, de har ju en bra mix av bankfinansiering och kapitalmarknadsfinansiering, och där tror jag också att bankerna kommer att stötta dem.
Du sa fastigheter, det var ingenting som lockade dig för stunden. Jag brukar ibland titta på CREX eller Carnegie Real Estate Index, och där har ju den 2020 så var fastighetssektorn max drawdown som mest ner 50%. Det var ju en krasch i kraschen, och i fjol var det upp 50 och i år har det varit ner över 50. Och tar man jänkarna exempelvis, som har investerat här vid årsskiftet och växlat dollar till svenska kronor med tanke på att kronan har försvagats, så har ju de som mest varit ner nästan 70%. Väldigt deppigt. Rejäl nedgång.
Tur att det är så liten andel i deras index.
Ja, men jag tänker någonstans att vi har ju ett ganska stort utländskt ägande på Stockholmsbörsen. Wallenbergarna kamperar med BlackRock exempelvis. Men sen finns det ju stockpickers också. Hur mycket ska till innan man börjar känna att det rejält kliar i fingrarna, för att Stockholmsbörsen är en av de sämsta, i alla fall i år, en av de bästa i fjol. Och kronan är ursvag. Och tar du fastigheter, så det uppenbarligen så tycker de ju inte att det är rea än. Men så, hur mycket ska till innan det ska börja klia i fingrarna?
Jag tror att det är en taktisk fråga och kanske en policyfråga hos många förvaltare, att man säger att vi håller oss undan från den här delen av världen just nu. Vi avvaktar mer transparent och säkerhet och klarhet kring den geopolitiska situationen i Ryssland, Ukraina och det närområdet, där Sverige faktiskt ändå befinner sig väldigt nära de här länderna. Och då spelar det ingen roll att det är billigt just nu. Det kan gott vänta. Så att jag tror att man behöver ha en bättre transparens, klarare bild över det läget, och sen tror jag att man behöver få en bättre fundamental situation, det vill säga att makrofundamenta ska vända runt, och då kommer man komma tillbaka.
Men generellt, vad krävs för att vi ska få se en vändning på börsen, skulle du säga?
Generellt eller i Sverige? Ja, det hänger ju sammankopplat i och för sig. Men nej, jag tror vi behöver se att inflationen kommer ner, och det är ju som centralbankerna säger, det räcker inte med en inflationssiffra, utan det kanske behöver 2 till 3 där inflationen börjar gå ner mot målet, så att säga. Powell sa ju ganska nyligen, tror jag, senaste presskonferensen efter FOMC-mötet, att han vill ju se en positiv realränta i USA, och då utgår de ifrån den underliggande inflationen som alltså PCE-index då. Och då sa han att den ligger någonstans mellan 4,5 och 4,8%, beroende på vilka parametrar de tittar på. Och då är ju saken klar. Då måste de ju upp över den nivån egentligen, om inte den går ner ganska snabbt.
Så om inflationen kommer ner, då klarar man sig kanske med nöd och näppe utan att fortsätta höja dramatiskt?
Ja, jag tror att vi måste se centralbanksräntor en bit till. De måste ha åtstramande, och det andra är ju, som man sa i Jackson Hole, att historiskt har det visat sig att centralbankerna har varit för snabba på att sänka efter de har höjt, och det gör att du måste ligga kvar en tid på den här nivån innan du sen kan börja sänka. Så låt oss se framför oss att Fed höjer ett par gånger till och landar någonstans runt 4,75 eller 5%. Och då är vi kanske framme i februari-mars nästa år, och sen så behöver de ligga på den nivån ett tag, och sen kan man ju börja sänka, och då är vi kanske inne i nästa sommar. Och då, det är väl då vi skulle kunna se att börsen vänder.
Så du tänker mig att vi kommer kunna se kanske en botten inom det närmaste halvåret? Jag noterar att om vi inte har sett botten innan 21 april nästa år, då har den här nedgången varit längre än den globala finanskrisen på Stockholmsbörsen. Men du tror på en vändning innan det?
Jag tror att den kommer komma någon gång nästa vår. Det är liksom ett huvudscenario som jag ser. Och då kommer den ha den här börsnedgången att ha pågått ungefär lika länge som den gjorde under krisen 2008. Så att sen är det svårt att säga. Allt beror på hur utvecklingen fortsätter, så att säga, makroekonomiska utvecklingen runt om i världen, och vad händer med geopolitiken. Det kan ju hända att det blir ett utdraget scenario att vi hamnar i en längre lågkonjunktur. Samtidigt kan man säga, då har ju centralbankerna lite mer ammunition faktiskt börja sänka räntorna. Men jag kan också säga det vad gäller Riksbanken. De har ju möten nu igen i november. De höjde ju 100 punkter. Jag har svårt att se att när man ligger på 1,75 att man skulle börja sänka takten egentligen. Så någonstans så ser det som mest troligt ändå att man höjer med 100 punkter en gång till, så man kommer upp på en bra nivå, även om marknaden ligger någonstans och prissätter ungefär 90 punkter, tror jag. Så att det är väl lika bra att ta i då och höja med 100 punkter på en gång, tänker jag. Ja.
Och skulle vi höja med 100 punkter, då höjer vi och lägger oss på en nivå som egentligen är högre då än Riksbankens räntebana. Finns det en risk att man faktiskt får backa för att hushållet, konsumenterna kreverar under den här pressen?
Självklart kan det ske. Det skedde ju 2008. Riksbanken höjde ju räntan när vi var på väg in i krisen, och sen fick de ju sänka ganska snabbt därefter. Så det är klart. Men samtidigt har vi också, vi har ju byte av skeppare på Riksbanken vid årsskiftet. Så att,
och vad har du för spaning där då? För nu kom ju Stefan Ingves, han har väl varit 17 år totalt sett på Riksbanken, inte alla år som chef. Och nu får vi ju Erik Thedéen från Finansinspektionen som tar över rodret. Hur kommer det märkas?
Jag tror att det som är positivt är att Erik Thedéen har ju ändå jobbat med finansiell stabilitet, och han har ju varit på Stockholmsbörsen också. Men om man tittar i närtid då, så är det klart att det här med belåning, fastighetssektor och så vidare, där är ju han väl insatt. Så att börjar vi närma oss en skuldkris, så är det ju väldigt bra att han sitter på Riksbanken helt enkelt, tänker jag, för att då kommer han från det hållet.
Du har ju varit ut en del och rest i världen, inte bara när du bodde i tillväxtmarknaden så, utan du har också varit ut i din yrkesutövning på investerarresor. Det är bland det roligaste som finns, man tar med sig väldigt mycket. Vad är bland det roligaste du har tagit med dig från någon av de här resorna, och var ska vi ut och resa i världen framöver för att ta med oss spännande spaningar in till lyssnarna, kunderna? Vi har ju varit en del genom åren av Avanza, vi har varit i USA och Sydkorea och Hongkong, och det har varit Afrika, och det har varit stora delar av världen. Vad tror du, dels vad är det mest delikata spaningarna du har tagit med dig från förr i tiden när du var ute och reste, och vart skulle du vilja ut och resa nästa gång? Vad tycker du är spännande nu?
Ja, det jag kommer tänka på egentligen, en investerarresa vi gjorde 2014 när jag var på SCB, då var vi i Japan, då var vi på Honda Robotics och tittade på deras robotutveckling, och det var fantastiskt spännande att se hur långt de hade kommit, hur långt fram de låg vad gäller robotar. En annan sak som är kanske inte är lika ESG-inriktat, men vi var ju titta på en oil sand-anläggning uppe i Kanada. Några år senare, det var rätt intressant för att förstå, det var ju då man jobbade mycket med fracking och hade många oljeriggar både i USA och Kanada då. Så att det var ju en period där de poppade upp överallt, och det var klart att det var spännande att se. Så jag tycker att få komma ut och förstå hur det fungerar i andra delar av världen är väldigt intressant, både så att säga positiva delar man kan ta med sig, det som kanske är där det finns utvecklingspotential också.
Ja, det är ju verkligen det som är intressant, att förstå hur allting hänger ihop. Men ingen spaning kring vilka teman eller delar av världen som kanske är extra intressant just nu?
Nej, men det är ju alltid, alltså USA är ju alltid intressant, vad som händer i Silicon Valley, det ska man inte sticka under stol med.
Man behöver då bara en skottkärra med pengar när man står på Arlanda för att kunna betala för sig. Med de orden, Magnus, tusen tack för att du kom till podden. Det här har varit jättespännande att lära känna dig lite mer och få pick your brains på vad du tycker om börsen just nu, hur du placerar dina pengar, och att du är nog kanske inte så permabjörn som vissa av oss brukar skoja och säga.
Tack så mycket Niklas, jättekul, och tack för att ni lyssnade på oss idag.
Stort tack för att du lyssnade på det här.